Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi vill varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet innehåller grafiska beskrivningar av grovt våld.
Om du gillar krimpoddar som slutar med en skurk bakom lås och bom, ja, då får du lyssna på något annat. För det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar grova brottslingar som nu är fria ute i samhället. Ja, nu har jag precis parkerat här i en pastellfärgad 60-talsförort i Stockholm. Och jag ska träffa en mycket ovanlig pensionär, Leffe Hellgren. Han är lite av en doldis i offentligheten, men en legendar inne på kåken, där han har suttit nästan halva sitt liv. Leffe är väl vad man brukar säga den gamla skolan av kriminella och bankrånare. Och hans berättelse är väl lite som en lektion i svensk kriminalhistoria. Och dessutom så har han hintat att han för första gången uppe ska berätta om brotten han aldrig åkte fast för. Ja, det ska bli spännande.
Det var rätt otäckt, för jag sköt en tjej i ansiktet då.
Åkte inte Svartenbrand för det? Eller?
Ja, han torskade på alla rånor, men inte jag.
Så du är liksom den hemliga kompanjonen som inte åkte fast?
Ja, kan man säga.
Josefin.
Det ser ut som
ja, det är inte tv vi gör.
Nej. Vill du ha en kopp kaffe kanske?
Oj, gärna kaffe. Han visar in mig i den inte allt för röriga lägenheten. Här inne skedde hans senaste brott som gav 2 års fängelse. Leffe muckade för bara några månader sedan. Det första jag ser när jag kommer in i hallen är dock en träklubba. Den påminner mig om min tid som frilansjournalist i Rwanda, där liknande klubbor användes under folkmordet för att slå sönder människors skallar. Men i Leffes värld är det något helt annat.
Ja, det där har jag haft som promenadkäpp där jag hade ont i knä.
Promenadkäpp eller inte, så är det inte vem som helst jag besöker. Jag läser hans senaste dom om grov misshandel med kniv mot en kvinna här i lägenheten. Citat. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen var livsfarlig och Leif Hellgren visade särskild hänsynslöshet och råhet. Pensionären Leffe har dock en betydligt mer nedtonad beskrivning av sitt senaste brott.
Det var här inne. Ja. Vi satt i sängen där och en fyllig grej alltså, som resulterade i 2 år. Hon sparkar mig så pang rakt på golvet. När jag kliver upp, då ligger en kniv. Och men nu får vi det. Då springer hon på mig. Och då fastnar kniven i tröjan. Och då tror jag att kniven gick in. Ett litet, litet. Det var inte djupare än sådär. Alltså bara så det blödde.
Det finns få som lever idag som kan berätta om livet som yrkeskriminell från 60-talet till idag. Leffe är en av överlevarna från en svunnen tid. Han är lite av en expert på att mucka från fängelset, komma utanför murarna och sen åka dit igen.
Och vem är du då?
Ja, jag är väl, vad ska jag säga, jag är samhällsuppfostrad kan jag säga. För jag bodde ju uppe i Avesta. Min farsa var lastbilsåkeri. Liksom. Och fram till 8-årsåldern, men sen var jag placerad på Stora Tuna pojkhem. Och sen från 8-årsåldern så... Kontakten avtog med familjen och sådär. Så jag anser att jag är samhällsuppfostrad. För jag har varit på pojkhem, skolhem, yrkesskola och ungdomsfängelse, fängelse. Ja.
Och hur bra har den uppfostran varit då?
Nej, det vart ju helt fel. Och jag knarkade redan när jag var 11 år. Så...
Vad var de första drogerna där när du var liten?
Amfetamin.
Ja, Leffe Hellgrens liv utanför och innanför murarna är inte ett vackert exempel på hur systemet med barnhem och fängelser fungerat i Sverige. Om målet är att hålla folk borta från kriminalitet. Totalt har det blivit 43 år med amfetaminmissbruk och 27 år i fängelse. På sin kriminella resa har han stött på Sveriges mest fruktade kriminella. Så som Clark Olofsson, ni vet, Stockholmssyndromet. Och inte minst Lars Inge Svartenbrandt. I SVT-dokumentären Den obotliga psykopaten säger Leif G.W. Persson så här om Svarten.
En person som faktiskt är en av de allra grövsta och mest hänsynslösa förbrytare som jag har haft.
Han låste in mig och fick vara i Hässelby i ett rum i över en vecka. Vad fan är frågan? Ja, jag skulle tända av från amfetamin. Det gör du bara på ett par dagar. Så det är. Men jag fick ligga innan vi skulle åka och jobba då, eller råna.
Vadå, Svartenbrandt låste in dig?
Ja, han ville ha mig. Han tyckte jag var påtänd och fladdrig liksom.
Hur var Svartenbrandt som person?
Ja, alltså han var jävligt intelligent. Femmer i alla ämnen, så han är ju smart så. Men det var innan han började knarka. När han började knarka sen, då var han som doktor Jäkel och minsta Heinas. Ja, han har gjort mycket fula grejer.
1979. Året då Stockholm Marathon gick av stapeln för första gången. Löpsedlarna täcktes av vad som på den tiden var superskandal. Politikern Ulf Adelsohn hade dansat hula-hula i en bastkjol i Manila. Och det var året då ABBA inledde sin allra första USA-turné. Sen, den 23 november 1979, gick det en chockvåg över Sverige. Två av Sveriges farligaste brottslingar, Lars Inge Svartenbrandt och Benny Lilja, rymmer från Hallandstalten och öppnar eld mot polisen. Något som var nästan otänkbart på den tiden. Leffe är vid det här laget i tidiga 20-årsåldern och redan tung kriminell och god vän med de båda rymlingarna.
Benny Lilja och Ingela Lilja. Jag känner hela familjen Lilja också. Och Benny, han fick 10 år med Svarte. Och sen när han muckade, då var han ihop med en polis uppe i Falun. Det höll 1,5 år.
Att just Benny Lilja blev ihop med en polis är något som låter ofattbart. När han och Svartenbrands flyktbil, en röd Saab Turbo, fick motorhaveri, fick det fasansfulla konsekvenser.
Det var jag som hade tagit Saaben till dem, den röda Saaben, som de hade där på Döbelsgatan när de sköt mot snuten. Det var jag som snodde den till dem.
Sveriges Television 1979.
I den värsta fredagsrusningen i eftermiddags rånade två män postkontoret på Döbelnsgatan i Stockholm City. Tre polismän träffades. En av dem med 7 skott och han opereras fortfarande på sjukhus. De misstänkta är 2 efterlysta hallinterner som tillhör de tunga namnen i undre världen. En av dem har tidigare skjutit en banktjänsteman vid.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och sen så ställde de sig då vid fronten vid Saaben där. Och sen så sköt de direkt mot polisbilen. Antal 20 skott.
Jag underhöll dem och fixade bostad och så, hus och sådär.
Men Leffe Hellgren gjorde mer än att bara underhålla med flyktbilar och gömställen. För första gången berättade han öppet om brotten han aldrig åkte fast för. Det är dock helt hopplöst att verifiera brott där ingen åkt fast. Så ni får ta hans erkännande för vad det är. Själv har jag pratat med en nu pensionerad kriminalare från Stockholm som bekräftar Leffe Hellgrens vilda framfart i de här kretsarna.
Finns det andra brott som du kan prata om idag som är preskriberade?
Ja, rån blir preskriberade. Ja. Jag har gjort Enköping och Bredäng med Svartenbrand. Och i Enköping, där skulle han gå två varv. Han plockade 50 lapparna också. Och, men det var ju ganska mycket pengar. För jag tror... Jag är så rostisk här, men jag för mig att det var lite över 700 000. Och det var ju 70-tal, så det var ganska mycket pengar. Efter vi åker därifrån... Och det var ju inne i Farsta på Lens och köpte alla mattermosar. Fick gå ner från ränta. Men få kassar stoppa i pengar och gräva ner i jorden. Och sen då när jag...
Var det från Enköping?
Ja. Då i Farsta näset, vid Farsta sjukhus mitt emot det, så har vi sådana här kolonilotter. Mm. Där grävde jag ner den sista termosan här. Och sen gick det ett tag. Sen när jag skulle hämta den, då har det blivit kärl i marken. Kommer jag inte ihåg. Då var jag tvungen att gå till ett bygg och snod spett. Så jag kunde spätta. Men det var inga problem. Det gick bra allting.
Men åkte inte Svartenbrand för det? Eller?
Ja, han torskade på alla rådgjord, men inte jag.
Nej. Så du är liksom den hemliga kompanjonen som inte åkte fast?
Ja, kan man säga.
Leif Hellgren berättar nu också om ett rån i Bredäng med Svartenbrand som måste ha satt skräck och blivit ett ärr för livet hos den inblandade bankpersonalen.
Det var rätt otäckt, för jag sköt en tjej i ansiktet då.
Om det nu inte bara är en rövarhistoria. För det finns ju ingen dom eller papper som kan bevisa brott som man aldrig åkt fast för. Däremot har jag pratat med polis och kriminella som säger att de kommer ihåg den här händelsen. Men de var ju inte själva med på plats.
Nu när vi går in, då står jag vid dörren där. Och så håller koll. Och då står det en tjej. När jag höll på, då klappar hon till pistolen. När hon klappar till pistolen, då går den av. Då gick det in i kinden och ut. Hål så här. Så det var det, men... Och hon var ju hysterisk, så jag sa till henne, palta i som fan, eller blödde. Mm. Det kommer gå bra, så jag till henne. Skott gick genom kinden på den.
Hur tänker du om det idag?
Nej, det var ju lite otänkt, men det var ingen fara. För att jag såg att det var bara hål i kinden.
Bara hål i kinden. Framför mig sitter en gråhårig pensionär som ser ut som vilken vanlig gubbe på ICA som helst. Trots 43 år som amfetaminmissbrukare är tänderna kvar. Men livet som yrkeskriminell har satt sina spår. Han haltar lite. För den som inte vet skulle man kunna tro att det är på grund av åldern.
Varför fick du kula i benet?
Peter Plåt heter han. Han är 203 eller någonting, lång smal. Då står han med en hagelbuss och skjuter i taket. En stor hagelbuss. Fan, gör du din idiot, säger jag till honom. Och gå fram mot den. En sak ska jag klara. För nu har du bara ett skott kvar. Du får använda det jävligt bra. Det ska jag klara. När jag vänder på honom, då böjer jag ner bussen och så skjuter han en sån här bit ifrån benet. Så du går in här och går ut där.
Går in på utsidan där.
Ja, vänta.
Får dra av...
Ja, så du ser. För att det var, och jag var ju så smal då. Så att det fanns ingen skinn att liksom lappa med.
Nej.
Titta där.
Aj!
Det är där och sen är det utgångshål där. Men alltså det är bara... Ja, det är bara kött alltså.
Det är liksom...
Och det är ju så här... Alltså du kan ju tänka då när det var alltså köttsår.
Ja.
Så jag skrev ut mig från sjukan. Men då fick jag skriva på papper och ta det på egen risk. För att det var så stort va. Hade jag ju folk som skulle klippa med Peter Plåt.
Ja.
Så han höll på att bli påkörd. Så att han försvann ju från Stockholm. Men sen är jag ute...
Varför skulle han skjuta dig från första början då?
Det vet inte jag.
Det finns dock ett ärr av livet som kriminell som Leif Hellgren har svårt att dölja när han har försökt komma på fötter efter sina många fängelsestraff. Det fattas något på hans vänsterhand. Innan i hans liv var det Chucky som styrde. Amfetaminet fanns i hans liv till år 2008. Så fort han kom utanför murarna var det första han tänkte på att sno, stjäla, smuggla och råna så mycket som det bara gick. Ärren på handen är från ett rån tillsammans med Harry Mikkalina som var Palmemordsmisstänkta Christer Petterssons bästis.
Vi skulle ta serviceboxen i Grundal, jag och Harry Mikkalina. Mm. Och då var det blindgångar, han hade kört utan handskar. Och då när man påtänder liksom, när man inte har... Ja, men då slänger ni en tändnatt så försvinner de. Ja, korkat. Ska öppna luckan när jag hade tänt på den där. Och hinner bara, puff, då smäller det. Precis i ögonhöjd. Så jag är glad att jag fixar ögonen.
Leif Hellgren flaxar och gestikulerar när han visar hur fingrarna flög i luften. Det är som en gamla sergeant i hemvärnet skulle säga. Förbannat obra att hålla i en tändhatt när man försöker spränga en låda.
Efter en timme så var jag på SÖS då. Men alltså jag lovar, det var ju seg man blir när det fattas blod. Då blir det ju ganska klen. Alltså. Och hur som helst, på rättegången då, jag nobbade till det där. Och då säger åklagaren, Alltså kolla här. Det är fingeravtryck, ser du de här? Hur förklarar helgen att det är helgens fingeravtryck på mig? Ja, det kan jag inte förklara. Det är bara en tillfällighet, för det är absolut inte mina. Det var jag fäll och fick 8 månader.
Det är ändå 2 och en halv finger som fattas.
Ja, det är så här.
Ja. Det måste vara ont alltså.
Ja, i huvudet de 2 kroppen lila.
Men tro det eller ej, de senaste 2 gångerna som Leffe Hellgren muckat från fängelset har han lyckats få ett jobb. Och inte vilket jobb som helst. Han syr väskor.
Syr väskor till motorcyklar. Och jag har hållit på det i 7 år nu. Fast jag får ingen lön där nu, för att jag söker ju bostadstillägg tack vare. Och jag har inte fått svar.
Vad är det du gillar med ditt jobb?
Nej, det är alltså, jag är en sån jävla schysst arbetsgivare. Alltså. Och jag gillar att jobba liksom. Det är 54 moment på väskan.
Men nu går det utan alla fingrar och sånt?
Då? Jo, jag anpassar mig.
Så, anpassar
ja, så att det är inga problem.
Nej.
Att en gammal bankrånare och tjackpundare får jobb efter 27 år på kåken är långt ifrån självklart. Men genom en bekant fick Leffe Hellgren ett tips om en arbetsgivare som behövde någon som kunde sy läderväskor till motorcyklar.
Jag fick ju stå utanför och vänta tills han kom. Liksom. Han är lite trött på morgonen, så han kom i 10-11. Men jag stod ju där redan flera timmar ibland och väntade. Efter 3 månader fick jag nycklar dit. Sen när han kom, då är kaffe klart och allting. Och sköter om allt.
Har du mötts av fördomar liksom, från samhället? Eller man försöker söka jobb eller sådär? Bara för att du har suttit inne?
Ja, det är det hela tiden. Så det här jobben som jag har, det har jag sökt inte öppet. Utan det får inte jag något jobb. Utan det får ju vara kontakter.
Det finns ju enda vägen liksom. För ja. Man kan inte visa upp en CV där det saknas 27 år. Liksom.
Ja, men kolla om mina papper, då är det bara stänga butiken.
Ja, Leffes papper ser inte bra ut. Första gången hamnade han i ungdomsfängelse som 16-åring. Sedan dess har det tickat på. Bankrån, penningtvättsbrott, narkotikasmuggling, grov misshandel, bedrägeri, bilstölder och en hel drös av olovlig körning. Men i min research så hittade jag något intressant. Kvinnan som Leffe Hellgren varit ihop med i 20 år är också kåkförare. Med över 40 punkter i belastningsregistret.
Och det här är 80, 84, 85 någon. Och hennes morsa hade på Bredens camping, så hade hon en stående plats. Det så var hon aldrig husvagn. Vi knarkade liksom. Då tänkte jag, den där skulle jag knulla. Liksom. Ja, så var det så fastnade på något. Ja, hon fick 7,5 då när jag fick 12.
Oj. Var det den här penningtvätts...
Nej, det var amfetamin.
Det var amfetamin.
Ja.
Ja. Är det så man dras till lika så att säga?
Ja, det är det man... Det låter löjligt, men det man har fått med sig av livet här nu. När jag går ut, jag känner när det nästan är snut. Alltså. Jag känner vibbarna. Att, man har fått en inbyggd radar liksom. Och det gör vi båda två också. Så att,
Kan man bli av med fängelset nu?
Nej, jag tänker inte ens. Jag har totalt glömt. Mm. Även fast jag är nymökt nu så är jag borta liksom.
Samtidigt som Leffe Hellgren säger att han inte tänker på fängelset är det där han har spenderat nästan halva sitt liv. Och det märks. Många av hans starkaste minnen och vänskaper kommer från livet inne på kåken. Det finns dock något som de flesta kåkförare tycker är värre.
Vad är det längsta du stött i häkta?
Ja, det var när jag fick dem där. Jag fick 12 år. Då satt jag i häkta nästan 8-10 månader, för det var till tingsrätt och hovrätt också.
Vad har man för tankar då liksom, när man sitter här?
Nej, det är bara att anpassa sig. Ja. Sen när jag fick domen, nu är ju klart bockande liksom. Mm. Man anpassar sig. Mm. Konstigt. Man är anpassningsbar, vad heter det?
Ja.
I alla människor. Ja. Mm.
Men det måste ju vara tuffa perioder också. Liksom.
Ja, men jag skärmade av mig. Jag stängde av livet utanför muren. Jag hade bara innanför.
Är det knepet liksom att tänka på det utanför och vad som kunde ha varit?
Ja, i alla fall för mig, så att som man har skallen i behåll när man kommer ut.
Och Leffe Hellgren anpassade sig till fängelset. Genom åren har det inte spelat honom någon roll om han är utanför eller innanför murarna.
Han har alltid hittat en väg att begå brott. Med knarkförsäljning och eget hembryggeri inne på landets anstalter från tidigt 70-tal.
Och där hade vi 3-5 liters dunkar som hängde i snören. Alltså,
med
sprit. Ja, och det var ju bra det där. Och
vilket det var, ställe var det här? Det var på
Hall, säkerhetsklass. Ja, klass 1.
Oj.
Och här, då tänkte vi ha ett eget hembryggeri i bastun. Alltså. Men det här var ju 70-tal. Alltså. Ja, det var lite roligt.
Nu måste vara lite annorlunda där under 70-talet och så. Men ja. Jämför med idag.
Ja, för första gången jag kom till han, det var i början på 70-talet. Och det var ju så mycket knark inne på halsen. Hon kom från Stockholm och handlade. Alltså hon kom från utsidan ner och handlade knarket.
Men vadå, det är liksom folk som inte bara satt inne kommer in på fängelset och köper knark?
Ja, visst. Och det var ju helt annat. Man behövde inte boka. Det var helt annat. Men det var bara att komma in liksom. Nu är det ju så konstiga regler på allting.
Vilka är de tokigaste du har träffat där inne?
Det är nog... Alltså med råstark och alltså som är verkligen... Det är Alexandersson, han som mördar 5 stycken i Tumba där.
Vi rör oss i Sveriges fängelsehistoria från insidan, från 70-talet till år 1988. Det var då Tommy Alexandersson, också kallad för slaktan från Enköping, mördade 5 personer med slaktkniv och köttyxa. När han ska avtjäna sitt straff hamnar han med Leffe som sitter och knarkar på säkerhetsklass 1-fängelset Kumla.
Jag och Spångalasse bor 3 hus ifrån mig. Vi satt ner på Kumla och slog i oss amfetamin. Mm. Och nu sitter Alexander som sitter påtänd och skrattar. Det är inte ofta man gör. Alltså, hans händer var så jävla stora. Så kraftiga. Ja, han tränade inte, men ogrymt råsta. Så de skulle isolera honom. Då måste de ju vara 15 man för att få ner honom. Mm. Så de orkade inte plita. Så när han gick fram till dörrarna, även fast det inte var promenad. Öppna! De släppte ut honom.
De orkade inte det.
Nej, så att han fick ju till och med ha en katt inne på Norrtäljeanstalten.
Va?
Ja, inne på anstalten.
Oj.
Och han är den enda som har haft djur under pågående straff.
90-talet kommer och Leffes liv ut och in från landets fängelse bara fortsätter. Idag har han suttit 27 av sina 65 år i fängelse, nästan halva livet. Det är därför kanske inte så konstigt att det blir ännu en galen fängelsehistoria när jag frågar Leffe.
Vad är dina roligaste eller sjukaste minnen från ditt liv som kriminell?
Ja, alltså, bara när jag sitter på Hall, det är säkerhetsklass 1-anstalt. Och då är det en kille som heter Johnny Farming. Och jag och en till min sålde lite amfetamin där. Då kommer han på fredag. Alltså det här, alltså det är roligt. Alltså. Och dockan kan jag få lite, jag fick en polare. Ja visst, då fick jag låna ett par påsar. Då kom han på lördagen och ja, skulle vi kunna få påfyllning? Ja visst. Och sen även på söndagen. Ja visst, bara betala sen med lön. På måndag morgon då tyckte Johnny, då hade han håret stod rakt ut och munhäft och så här stelt liksom. Skulle han vill inte gå ner till verkstaden. Jag går ner och lägger mig på Isol, sa. Ja visst. Klockan 9 i Solhörn och sen öppnar de. Då står mordkommissionen där. Då har Thomas Quick blandat in Johnny Farbring i det tältmordet uppe i Haparanda. Så han var ju häktad liksom. Han kunde inte prata, han kunde inte svara. Läcket. Jag lovar att vi gav. Och så var det utredning och han hade ju mun efter. Han var ju påtänd som ett höghus där.
Leffe berättar att han gav kåkpolaren Johnny Farbring sådana mängder amfetamin att det hade kunnat döda en tjur. Johnny själv var inte glad över att vara påtänd och dras in i en mordrättegång ihop med den då hatade Thomas Quick.
Ja, mycket har man varit med om, vet du, det och sen alla historier som de kommer med. Ta den här jävla bastuhistorien som Quick berättade, att jag hade suttit med honom i en bastu och vi hade böga i en bastu, vet du.
Året var 1995 och Farebrink kördes hög som ett hus till Säter för att konfronteras med Quick som påstod att de hade mördat tillsammans. Detta var innan journalisten Hannes Råstam hade avslöjat att Thomas Quick inte var Sveriges värsta seriemördare utan Sveriges största lugnare.
Vi brukade träffas kvällstid, så brukade vi dricka pilsner i skolans bastu.
Ja, du ser att jag var i bastu med dig och druckit pilsen. Kommer du ihåg för tatuering på ena benet?
Nej, det gör jag inte.
Du gör
nej,
det? Inte... Men har man sett den tatueringen jag har på ena lår, då glömmer man aldrig den.
Johnny Farming har en 45a som är så jävla ful tatuerad. Så hur fan kan du tatuera? Alltså det är någonting som man verkligen märker.
Leffe kan inte sluta le när han tänker tillbaka på Farebrings dåliga tajming, slaktan Alexandersson med katten, Benny Lilja och bankrånen med Lars-Inge Svartebrandt, Harry Mäckelina som han sprängde bort fingrarna tillsammans med, Peter Plåt som råkade skjuta honom i benet och inte minst hur Clark Olofsson höll på att sabba hans kriminella verksamhet när de jobbade som brottsgrannar nere i södra Hammarbyhamnen.
Nu är det ju hyreshus, det var ju 3 flyghangarer där förut på 80-talet. Och jag hade sista flyghangaren. Och jag skulle tvätta pengarna vita. Jag hade 126 bilar på hela kajplatsen. Men jag tyckte jag fick så jävla påhäng. Jag fattade inte vad det var. För vet du vad det var? Det var Clark Olofsson med en båt där, en stor båt. Då lyfte de ner bilarna i lastutrymmet. Så hade de mekanisk verkstad. Och så det var ju han de spanade på mig. Jag trodde det var mig de spanade.
Det var slutet med
allt. Ja, sen när han försvann och... Då lugnade han ner sig så att det, ja, det var skönt. Ja, för man har ju betat av hela kriminella gänget.
Leffe Hellgren är kanske ett typexemplet på hur fängelsestraff inte avskräcker från att begå fler brott. Snarare tvärtom. Leffe själv säger att han bara har sig själv att skylla.
När du kommit ut liksom utanför murarna så där, vad hade du önskat att liksom det skulle finnas i samhället för att du skulle falla dit igen?
Nej, alltså det är bara upp till en själv vad man tar för beslut. Alltså. Mm. Det gäller att vara klar med det kriminella. Är du inte det så då är det ju en åter, då är det en repris igen.
Ett typexempel på när Leffe gjorde repris var efter 12-årigt fängelsestraff.
Ja, det är diskmaskin. Ja.
Vad var det du fick 12 år för?
Ja, det var lite amfetamin.
Lite?
Ja, men då i den tiden. Men nu, om man har, det var 15 kilo de dömde de med på. Så de hyrde in en grävmaskin i ett skogsområde. Men det tog 3,5 månader innan de hittade det. Och... Då slutade de att gräva, det tyckte jag var bra, för när jag var klar med voltan så, men de hade ju bakom allt alltså. Men jag hade ju riktmärken på träd och så. Ja, det var ju 10 kassar till som låg där. Men jag hittade den som var kvar, så att det var ju starten då igen. Men jag är klar med det.
Men hur många gånger då, för du har varit in och ut i fängelset. Hur många gånger har du suttit där inne och tänkt att nästa gång när jag kommer ut, då ska jag bli laglig och jag ska inte åka in igen?
Nej, alltså den tanken... När jag var 25-27 år, det var då först jag började fatta. För jag har ju liksom blivit uppväxt och inprogrammerat. Tjåla så mycket jag kan, det är bara bra. Alltså.
Tjåla?
Alltså sno. Alltså bara gör baxa och gör inbrott och sånt där. Och allt som var olagligt, det var det man gick efter liksom. Mm. Men då när jag var 25-27 år, då tyckte jag, vad fan, det är inte riktigt schysst det här liksom. Mm. Men då fattade jag först att jag inte höll på rätt.
Men det blev ändå några volter efter det?
Ja, en hel del. Ja. Men alltså, man var ju så inne i det så det var svårt att kliva av.
Men varför fortsatte du där då? När du väl kom till insikt? När du
var, ja, men jag har ju varit ju kär i amfetaminet. Och jag höll på 43 år med det.
Ja. Idag säger Leffe att han är klar med tjacket och kriminaliteten. Vilket har blivit en vändpunkt. Nu på äldre dagar hade han lyckats hålla sig från fängelset i hela 6 år. Men sen kom den här grova misshandeln här i lägenheten. Det som Leffe beskriver som en fyllegrej. Och nu är han nymuckad igen och fast bestämd att aldrig åka in igen.
Vilken gång har det varit jobbigast att åka dit igen? Alltså när du har varit ute och sen så...
Det är så många gånger jag åkt dit så det passar, det kan jag inte säga. För det är just för stunden så är det ju väldigt jobbigt. Men ja, nu den här fyllegrejen här, det var ju jobbigt för då allt som jag kände att jag skulle tappa allting då liksom. Mm. Men det var lugnt. Jag har lagt av, jag håller inte på med kriminalitet längre. Nyttjar det till mig, jag har ju så mycket kontakter så behöver jag någonting. Då kan jag styra till så jag får det i alla fall. Det är väl inte lagligt heller, men det är väl det jag nyttjar då om jag skulle behöva någonting. Mm.
Men det är ju lite som att ha godisskålen kvar.
Ja, nej, men jag nyttjar det som man kan främja utan att det händer någonting. Mm.
För det är en sak att bli laglig och det är en annan sak att undvika att åka fast.
Ja.
Leffe hävdar bestämt att hans nyttjande av sina gamla kriminella kontakter håller sig inom lagens ramar. Som när han köpte en ny smartphone för ett tag sedan för 500 spänn av en av alla kontakter.
Då kom han i en svart Tesla och säljer luren. Ja, det gick bra. Sen säljer jag en dator till med touchkontroll för 3 500. Den kostar 34 000 för två. Alltså det är lagliga grejer. Så firmen lämnar tillbaka. Sådana grejer. Det är sånt.
Det måste vara stöldgods.
Nej, det är inte stöldgods. Det är ärliga. Det är lagliga grejer. Och är det sådana grejer som man kan nyttja? Jag vet ju gränsen vad den är.
Mm. För vissa är ju sådana att de känner att de behöver bryta med alla gamla kompisar och kontakter.
Nej. Alltså, men alla som jag... De fattar inte att jag började jobba här. Jag höll på att jobba innan jag blev pensionär. Alltså, jag som var kriminell hela mitt liv. Liksom. Mm. Men jag har jobbat och jag kliver av det där. Så att, ja, jag trivs.
Vad tänker du om framtiden då? Vad är framtid för dig?
Nej, jag tänker vara ute nu och bara ta det lugnt. Och jag väntar nu på bostadstillägget.
Ja. Och om du skulle åka dit igen nu? Hur hade det gått?
Nej, jag kommer inte åka dit, för jag håller inte på med någonting. Så att det...
På golvet står en stor vattenskål. Leffe passar en hund till en av vännerna som sitter i finkan. Han har sin flickvän sedan 20 år och han har lägenhet och jobb. Hur udda hans liv än har varit så råder det en känsla av normalitet. Kanske finns det nu nog med saker som håller honom på rätt spår. Kanske är det denna gången som Leffe, som lämnades till ett barnhem som 8-åring och spenderade hela sitt liv med kriminalitet, äntligen kan hålla sig kvar utanför murarna.
Det har ju gått bra för mig. Och... Nu när jag ser backspel så... Ja, visst skulle jag vilja vara av med kåklivet, men... Ja, det är ingenting som stör mig. Jag går inte att haka upp mig på det, utan det är bara att gå vidare. Ja, även fast jag har ju suttit 27 år sammanlagt av mitt 65-åriga liv. Och det är ju nästan halva livet, men jag vet om jag skulle vilja levt om. Ja, kanske början då med uppfostranden. Till och med personalen som har jobbat hela sitt liv tycker det är så jävla fel att samla ihop så mycket småglin, alltså. Och ska försöka, det blir bara en utbildning i kriminalitet.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmiproduktion av Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje, producent för avsnittet var Viktor Aldén, exekutiv producent hos Podmi var Joni Söderström Winter.